Hallå alla härliga! Cecilia Kärvegård här. Välkommen till min podd. Måste min podd ha ett namn? Det här är avsnitt 15. Och alltså, jag kollade nu och insåg inte att det hade gått så lång tid. Men det är alltså över ett år sedan jag släppte avsnitt 14. Och då var det några månader innan efter jag släppte det. För det hade varit lite utmaningar. Och jag kan ju säga att de här utmaningarna, de har fortsatt. De pågår fortfarande. Ni vet hur det kan bli i livet när det händer saker som man inte har valt. Själv, andra människor väljer åt sig och så blir man själv lite drabbad. Så jag har en historia att berätta. Det här avsnittet som jag spelar in nu, jag har funderat på det länge. Jag ville berätta min historia. Men jag insåg att om jag berättar för dig, då måste jag döda dig. För jag kan inte dela med mig, tyvärr. Det kommer leda till så mycket negativa konsekvenser. Både för mig själv och för människor som jag älskar. Så, men jag vill ju gärna berätta. För jag vill kunna hjälpa andra och inspirera andra som hamnar i liknande situationer. Men det får bli en vacker dag som jag berättar min historia. Och den dagen är faktiskt inte idag, för vi har regn här på Gran Canaria. Vilket inte händer så ofta. Men då behöver jag inte vattna blommorna. Det ordnar regnet åt mig. Ja, som sagt. Jag har en historia, men jag tystar mig på grund av omständigheter. Men det har ändå varit ett väldigt, inte bara utmanande år, utan det har också varit lärorikt. Jag har lärt mig massor med saker. Jag har lärt mig nya ord. Makulaödem till exempel. Någon som har hört talas om det? Nej. Makulaödem, då har man vätska bakom ögonen. Och det är någonting som jag bland annat har drabbats av. Det här året, det är mer än ett år nu faktiskt, men det har innehållit väldigt mycket mental stress. Och mental stress, det vet ju alla hur skadligt det är. Men ändå så, det är ju så här med mental stress, den smyger sig ju på. Och man är liksom, man tänker inte på det, för man är så upptagen med det som så att säga orsakar den här mentala stressen. Så att man är inte riktigt medveten om vad man håller på med. Och jag är ju utbildad, diplomerad stresskonsult. Så jag borde ju verkligen ha koll på läget. Men när man väl, det smyger sig så på så man märker det inte. Man tänker inte på det. Och till slut så sa min kropp ifrån på riktigt. De problem som det började med egentligen, som jag blev medveten om, det var att jag fick fruktansvärda problem att somna. Det började i december förra året. Men det var bara så här en kväll i veckan eller varannan vecka. Jag gick och la mig och sen låg jag 3 timmar. Då gick jag upp och var uppe en stund och så gick jag la mig igen. Tog 3 timmar. Somnade inte. Så att det hände ibland. Men sen i februari, då blev det varje natt. Och det kunde ta mig 8-9 timmar att somna. Och när jag väl somnade så sov jag max 3 timmar per natt. Det var så illa så att jag kunde sitta uppe liksom klockan 8 på morgonen på terrassen och gråta för att jag inte kunde somna. Sen fick jag fruktansvärda smärtor i huden, i skinnet, som dök upp när jag frös till att börja med. Och det dök upp när jag skulle sova. Och det gjorde ont när jag hade kläder på mig, men det syntes ingenting. Och det var också något som gjorde att jag satt och grät av smärtan. Till slut var jag till läkare, skrev ut insomningstabletter. Och de här somnade på en halvtimme max. Jaha, 9 timmar senare satt jag där. Jag är ju hur pigg som helst. Så jag fick prova 3 sorters insomningstabletter. Inga funkade. Det tog längre tid för mig att somna på insomningstabletter än utan. Jag har provat allt möjligt. Inget har fungerat. Till slut när min kropp kollapsade så ringde vänner efter ambulans. Och jag kom till akuten på Centrosalud. Och Centrosalud, det betyder ju hälsocenter. Och det är väl att likna vid vårdcentralen i Sverige. Bortsett från att här har man alltså en akutmottagning. Och det här var ju på kvällen. Så var jag där ett tag. De tog bara blodtryck och blodsocker och sådär. Och sen gjorde de inget mer. Sen kom ambulanskillen och hämtade mig igen. Och så körde de mig till sjukhus. Till akutmottagningen på ett sjukhus. Sen fick jag en spruta i skinkan av en sjuksköterska. Och jag frågade vad det var för något. Och hon sa, det är Valium. Aha, okej. Och jag visste inte varför de gav mig Valium. En och en halv timme senare så satt jag på britsen jätterastlös och så kommer läkaren in. Jaha, har du fått sova nu? Va? Nej, vadå? Skulle jag sova? Ja, men du fick ju Valium. Ja, jag fick ju det, men jag somnade inte. Nej, så han tyckte bara att vi kan inte hjälpa dig, du får åka hem. Men sen har jag fått jättebra hjälp av familjeläkaren så nu är jag på väg tillbaka. Sen ett par veckor tillbaka så sover jag hela nätterna. Så jag sover mellan 7 och 9 timmar varje natt. Och jag somnar. Alltså ibland tar det kanske en halvtimme. Eller ibland tar det en och en halv timme innan jag somnar. Men jag somnar i alla fall. Och det är så skönt. Det är en fantastisk känsla i kroppen. För att alltså tidigare när jag hade den här svårigheten att inte kunna somna så hade jag hela tiden en väldigt obehaglig känsla i kroppen. Och jag kommer ihåg, alltså, jag har aldrig förstått hur sömnbrist påverkar oss negativt. Men alltså, när jag hade varit utan sömn i över en månad, jag raglade omkring som om jag var full och kroppen var alldeles jätteslö och långsam och sladdrig och jag litar inte riktigt på benen och fötterna och jag kände som jag skulle svimma och sådär. Men huvudet, hjärnan, alltså den gick i 120, den gick i spinn. Jag var totalt speedad i tankarna, jag hann inte med själv. Wow. Alltså tankarna, oj. Nu när jag tänker på det efteråt så var det rätt fascinerande. Men jag hade ingen aning om att sömnbrist kan ge sådana otroliga effekter för att jag var helt väck i huvudet. Det var jätteotäckt, det var som jag var drogad. Men nu känner jag att hjärnan är tillbaka, minnet är tillbaka. Jag börjar vara mer skärpt, får idéer och har lust att göra saker, positiv och glädjefylld och sådär. Så att det en otrolig skillnad. Så nu kan jag säga att jag förstår verkligen varför man använder sömnbrist som tortyrmetod. För det är verkligen fruktansvärt. Så att det har jag lärt mig nu, varför man använder sömnbrist som tortyrmetod. Men så att det går åt rätt håll. Nu kommer jag bara få injektioner i ögonen för att åtgärda makula ödemet. Det känns ju jättebra. Vården är jättebra här. Jag har som sagt fått massor med idéer nu här de senaste 2 veckorna. Jag har fortfarande inte så här fullt ut med energi, men jag orkar i alla fall göra saker här hemma, jobba lite grann och sådär. Men jag ser till att ta det försiktigt. Gud ja. Jag gick ju ner i vikt. Jag är nog 65 lång och jag var nere som minst på 48,5 kilo. Nu har jag faktiskt gått upp till 50 kilo. Det är fortfarande magert, men ja. Jag har också börjat träna. Kan ju alltid vara bra i självförsvar. Man vet ju aldrig vad som händer, eller hur? Men det känns jätteskönt. För att jag förlorade ju massor i muskelstyrka också. Under den här perioden. Med sömnbristen och sådär. Så jag behöver bygga upp mina muskler igen. Jag ser att benmusklerna börjar komma tillbaka. Men alltså man använder ju benen hela tiden. Man måste ju använda dem för att ta sig fram, så att säga. Det har som sagt varit ett väldigt omtumlande och intressant, spännande år. Jag har lärt mig mycket. Jag har sett vilka fantastiska, underbara vänner jag har. Utan dem så tror inte jag att jag hade levt idag faktiskt. För att jag var så utmärglad, jag var så trött. Och jag orkade inte laga mat, jag orkade inte äta. Så jag var ju, när jag kom in på akuten, jag var ju undernärd. Vätskebrist, det var rubbet liksom. Men mina vänner, de handlar mat åt mig. Lagar mat åt mig. Inte nu längre, för nu fixar jag ju det själv. Men de gjorde det, lagade mat åt mig. Bra mat, näringsriktig mat och liksom såg till så jag hade i kyl och frys. Så jag bara behövde ta fram och värma. Så nu äter jag bra varje dag. Äter 3 gånger om dagen. Så att det går åt rätt håll. Men någonting som jag är glad över, som jag ändå hela tiden har lyckats hålla kvar, är det här positiva tänket. När jag har halkat ner, och det har hänt absolut, i det här negativa träsket, då har jag väldigt snabbt lyckats hitta andra tankar som är mer positiva. För att när det gäller läkning, så positiva tankar utsöndrar ju kemikalier, hormoner och sånt som hjälper kroppen att läka. Medan negativa tankar gör det motsatta. Och jag har ju inte haft någon lust att bli ännu sjukare. Så därför så är jag så glad att jag har den starka förmågan. Att jag har övat så mycket på att tänka positivt. Och sen, ja, man måste ju ha lite roligt också. Så jag har ju kommit på en massa olika boktitlar. En boktitel är till exempel om konsten att fejka en skilsmässa. Eller om konsten att sälja ett myndigt barn för 20 kameler. Eller konsten att driva ett framgångsrikt företag i hemlighet. Eller konsten att kidnappa ett as från sektliknande förhållanden. Bara för att ha lite att skratta åt liksom. Ja, herregud. Det här poddavsnittet blir inte som de tidigare. Där har jag ofta pratat om ämnen som ligger ganska nära det jag jobbar med. Som coach och föreläsare och kursledare och författare. Det här blev lite naket, det blev om mig själv. Jag hoppas att det på något sätt kan ge er någonting. Som jag nämnde tidigare så är jag ju diplomerad stresskonsult, men jag är ju även beteendevetare. Och anledningen till att jag blev beteendevetare var för att jag har alltid, ända sedan jag var barn faktiskt, varit extremt fascinerad av människors beteende. Och jag vet att jag som barn kunde sitta och iaktta vuxna och lyssna på dem och fundera över, men varför gör man så? Varför säger man så? Vad beror det där på? Och så vidare. Och det är liksom någonting som har följt med mig genom hela livet. Och det var därför jag studerade till beteendevetare. För att jag älskar att iaktta människor. Okej, ni som träffar mig, ni som känner mig, ni behöver inte vara oroliga. För det är inte så att jag springer runt hela dagarna och bara studerar människor. Och liksom, vad är det för konstigt beteende och så vidare. Men någon del i mig reflekterar alltid lite. Men normalt så brukar jag liksom inte reagera. För att de allra flesta människor man möter, de beter sig ju ändå hyfsat vanligt, om jag säger så. Och ungefär så som man förväntar sig att folk ska reagera i olika typer av situationer och så vidare. Men ibland händer det ju att man stöter på folk när man inser att, vad ligger bakom det där beteendet? Och det kommer flera beteenden och man inser att nej, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och jag har bland annat fått nya klienter, eller alltså det får jag ju alltid nya klienter som jag jobbar som coach. Men under det här senaste 1,5 året så har jag fått flera nya klienter som har människor i sin omgivning som kan ha någon klinisk diagnos, alltså typ någon form av personlighetsstörning eller så. Och jag får höra otroliga berättelser om hur de här personerna, hur andra människor runt omkring, hur offren blir drabbade av förövaren. Och det har lett till att jag har börjat studera just personlighetsstörningar. Psykopati, narcissism, borderline och så vidare. Och jag vill tipsa er om en podd som heter Älskade psykopat. Den är riktigt, riktigt bra. Och där berättar människor om sina egna erfarenheter. De har stött på någon på jobbet, de kan ha en kollega eller en chef, eller det kan vara en förälder eller ett syskon eller en kompis. Eller i något fall tror jag var en gynekolog och var väl någon psykolog. Eller folk som träffar en kärlekspartner som sen visar sig ha någon form av personlighetsstörning. Och det är otroligt intressant att lyssna på den podden. Men det handlar inte bara om psykopater, utan namnet är Älskade psykopat. Men de pratar ju även om narcissism och olika personlighetsstörningar. Och sen har de ju experter som de tar in som förklarar destruktiva förhållanden och hur man tar sig därifrån och vad man kan göra som anhörig eller närstående och så vidare. Alltså mitt intresse, som jag sa, är ju mänskligt beteende. Och det här är ju också ett mänskligt beteende, även om det är ett sjukt beteende. Men när jag har fått flera nya klienter som har blivit offer. Det har ju varit syskon eller andra familjemedlemmar eller kollegor eller sådär som de har liksom varit offer för, så att säga. Och någonting som jag har lärt mig och som är väldigt viktigt, tycker jag, det är ju att vem som helst kan bli ett offer. Det finns ju de som är utbildade psykiatriker eller psykologer och som är specialister på just den här typen av personlighetsstörningar, och ändå så ser de inte varningsflaggorna och blir fast med en sån person. Så att de är ju ofta väldigt skickliga på att manipulera och sådana grejer. Men det är ett väldigt intressant ämne tycker jag. För att det som också har gjort att jag tyckte, eller som har fått mig nyfiken, är liksom att det har blivit så vanligt i samhället idag att man diagnostiserar folk hit och dit. Ah, mitt ex är psykopat. Ah, min kollega är narcissist. Ah, min morsa, hon är narcissist. Och den är psykopat. Och det är ju inte så enkelt att man kan bara ställa en diagnos. Och det är ju bara utbildade som får ställa diagnos. Och det kan ta år att få fram en diagnos på en person. Det är inte så att man går till en psykolog och sen så får man göra något litet test. Och sen, okej, ja, du är psykopat. Utan det, visst, det börjar ju med något test och då ser man ju att här ser det ut att vara någonting som kanske inte är som det ska. Och sen går man ju vidare därifrån och gör olika intervjuer och samtal och sådär. För att se hur det här påverkar personen i vardagen liksom. Så att det är en väldigt lång process att ställa en diagnos. Så jag är väldigt allergisk när folk säger att men mitt ex är narcissist och den är det och den är det. Och jag blir så här, för jag har ju klienter som säger så också. Då frågar jag ju, men har den här personen fått en klinisk diagnos? Nej, okej. Men då kan vi väl kanske säga att den har psykopatiska drag eller att den har narcissistiska drag. För så är det ju att vi alla har drag utav olika personlighetsstörningar, men det betyder ju inte att vi är sjuka, att vi skulle kunna diagnostiseras. Men självklart har vi olika drag. Jag kommer ihåg när jag läste klinisk psykologi, när jag läste till beteendevetare. Alltså klinisk psykologi, då läser man om de olika sjukdomarna. Och vår lärare sa på första lektionen att under den här kursen så kommer ni alla tro att ni är psykiskt sjuka. För ni kommer att se att ni har alla möjliga, uppfyller olika kriterier för olika diagnoser. Men det är bara ett sundhetstecken att ni tror att ni är psykiskt sjuka, för det bevisar att ni inte är psykiskt sjuka. Mm. Så att, men han hade rätt, läraren. Vi diskuterade våra psykiska sjukdomar, jag och mina klasskompisar. Men det var rätt roligt. Men ja, väldigt intressant ämne i alla fall. Jag tänker, jag ska inte gå och fördjupa mig i det nu. Men jag skrev ett inlägg också på Facebook om det här. Och där delade jag också en massa länkar till olika ställen där man kan läsa mer om saker som gaslighting och flygande apor, flying monkeys och sådana grejer. Det blev väldigt många kommentarer och folk som har erfarenhet, som har varit med om sånt. Och det var jätteintressant diskussion faktiskt. Det är det som är så härligt med sociala medier, att man liksom bara så där kan bara på en impuls dela någonting och sen så blir det en diskussion. Man måste inte boka tid med en massa kompisar och träffas på ett café om 6 dagar och sitta och prata, utan man kan liksom göra det på Facebook till exempel. Och det är som sagt väldigt intressant, och eftersom jag har klienter nu då och börjar få fler och fler klienter som har blivit utsatta, så känns det nästan som min plikt att jag lär mig mer om ämnet. Jag hoppas att ni är befriade från den typen av människor i era liv, kan jag ju lugnt säga. Och så där, du höll på att säga någonting dumt, då hade jag gjort det, då hade jag varit tvungen att döda dig. Ja, nu har ni ett litet hum om varför jag inte har varit här på över ett år. Det är många som har frågat mig som vanligt, men Cecilia, har du slutat podda? Jag saknar din podd. Men nu, alltså jag är tillbaka nu, men jag kan inte lova Att det kommer komma ett avsnitt i veckan. Det är inte än. Jag litar inte på mig själv nämligen. För att rätt vad det är så gör jag framsteg. Och bara och allt är så jättebra. Och sen så nästa dag så är jag helt jättetrött. Så att jag är liksom inte. Jag bara följer min kropp just nu. Och ger kroppen det den vill ha. Vill den sova, då gör jag det. Vill den sitta och titta på Netflix i 7 timmar? Nej, det gör jag inte. Men vill sitta och titta på Netflix, ja men då gör jag det. Så jag är ett viljelöst offer för min kropp. Nej, men jag tänker så här att min kropp vet vad som är bäst för mig. Och behöver den vila, ja men då lägger jag mig och vilar. Är kroppen hungrig, ja då äter jag. Och jag ser till att inte boka in någonting på förmiddagarna, utan jag vill låta min kropp få sova så länge den vill. Så att jag ställer inget larm på morgnarna, utan jag går upp när jag vaknar. Och det kan bli 9:30 och det kan bli 11:30. Så att jag låter min kropp få styra läkningen nu helt enkelt. Jag har alltid varit sån som har ställt väldigt höga krav på mig själv och att det måste vara si och så, jag måste prestera si och så. Och nu har jag inte gjort det. Jag har inte skällt på mig överhuvudtaget för att jag är jättelat och inte gör någonting på en hel dag. Utan nej, det är bara, jag bara accepterar och gillar läget att det här är vad min kropp behöver just nu. För jag kan säga, jag vill inte krascha igen så där i kroppen. Det var det värsta jag varit med om. Kroppen kändes som den var 90 år. Och även såg ut som det. För eftersom jag tappade så mycket vikt på så kort tid. Så hängde det ju bara massa skrynkligt skinn överallt. Jag bara, nej. Jag vill inte se mig i spegeln utan kläder. Det är hemskt alltså. I och för sig har jag bara gått upp nu 1,5 kilo. Men nu har jag börjat träna så nu hoppas jag att musklerna sväller upp snart. Jag tänkte, de måste ju synas ganska snabbt när det bara är skinn och ben. De blir ju inte dolda av en massa fett så att säga. Det var väl det jag ville säga till er idag. Och jag vill uppmuntra er alla till att ta hand om er, att vara rädda om er själva. Och kom ihåg, du ska alltid vara prio ett i ditt liv. För att om du inte prioriterar dig själv först och främst, då orkar du inte finnas där för de människor som står dig nära, som du älskar, som du vill finnas för. Du måste ha energin och vara stark för att finnas där för dina nära och kära. Och den absolut allra längsta relationen du har i livet är ju den relationen med dig själv. Eller hur? Så ta hand om er så jättemycket. Och min förhoppning är att jag är tillbaka om en vecka. Ha det bra där ute nu. Sköt om er verkligen, verkligen. Och vill ni någonting, meddela mig någonting. Ni kan mejla mig på Cecilia @attraktionslagen.online. Ni kan gå till min hemsida attraktionslagen.online. Som jag tipsar er, besök podden Älskade psykopat om ni vill lära er mer om personlighetsstörningar och hur det kan fungera. Hur folk blir utsatta på olika sätt. Och bara sköt om er och ha det jättebra. Så hörs vi snart snart. Ja, ni förresten, ni kan ju mejla mig eller skriva en kommentar på min blogg om det är något speciellt som ni vill att jag ska prata om här i podden. Behöver ni en coach så vet ni att ni kan anlita mig. Det är bara att ni mejlar mig och på min hemsida attraktionslagen.online finns det en flik som heter coachning och där hittar ni all information om coachningen. Så och om hur ni bokar en tid för coachning. Så sköt om er nu, så hörs vi om en vecka. Bye bye!